Titta jag flyger, titta jag flyger. Säg lilla skatten, konjak och vatten, whisky och soda, gin och peroda. Titta jag flyger, tuggummi tuggas, luftkort och pluggas. Se positionen, Halmstad till höger, Kumla till vänster. Tjovade hoppar, hej vad det faller i luftgrupp. Flygande tefat, hummer och bullar, djupris och kyckling.
Välkommen till Tyresradion, drönarfotografen Lars Ternblad.
Tack för det, tack för det.
Här står vi nu med två armlängders avstånd från varann. Och vi står ute såklart.
Och vi är vid Petterboda området. Bakom mig så är det just nu industriområdet i Petterboda.
Ja. Och förra gången vi gjorde en inspelning, du och jag, då hade du just fått ett stipendium med sikte på att köpa en vadå?
En drönare. Och det är precis som du säger, det är precis 2 år sedan idag som jag fick beskedet att jag fick det kulturstipendiet på 15 000 kronor. Och det var ju glädjande. Och då tänkte jag så här att de pengarna förvaltas väl. Och jag köpte då en drönare för samma pengar. 15 000 kronor kostade den då.
Mavic 2 Pro.
Ja, så heter den. Ja.
Och Pro, det är professional, eller hur?
Ja, alltså det finns ju drönare i olika klasser. Alltså allt ifrån leksaker ända upp till professionella. Som till exempel Sveriges Television och andra har. Men de ligger på prisklass kanske på 300-400 000 kronor.
Då fördes det många stipendier.
Ja, nej, det var inte aktivt. Men de är så stora klumpar så de är inte tänkbara för en amatör eller glad fotograf. Ja, utan det ska nog vara större grejer att använda för det.
Ja. Den här är liten så du kan bära den.
Ja, den väger 1,5 kilo ungefär. Ja. Och den ligger i en väska och den fungerar så att den är ju hopfälld i transportläge. Och väl framme så vecklar man ut de 4 benen eller 4 armarna där det sitter då propeller på varje arm. Och sen i framkanten sitter en kamera som är upphängd på något som heter gimbal. Det innebär att...
Är det någon gyroupphängning?
Ja,
av något slag?
Är en gyroupphängning. Ja.
Och berätta vad det är.
Ja. Jo, även om drönaren rör sig av vinden kanske lite grann så är kameran helt stilla. Därför att den är tvåaxlad.
En stabilisator?
Ja, det kan man säga att det är.
Ja.
Och det är väldigt bra för att man behöver inte vara rädd för skakningsskärpa.
Luftgropar?
Nej, det finns inte då.
Nej, vad skönt. Vi har väntat på den här dagen i många dagar och vi har skjutit upp för att vi skulle ha fint väder. Mm. Så att lilla drönarrackaren som är lite känslig av sig skulle kunna vara med ute. Men det fina vädret låter vänta på sig.
Egentligen så spelar inte vädret så stor roll att det är snö som det är idag. Utan det är framförallt det viktigaste att det inte regnar eller snöar. Och det största faran av allt är kraftiga vindar. Då finns det en varning som talar om att det är, då ska man helst landa så fort som möjligt också. Och det ser man då i den lilla manöverpanel som jag använder. Och det kommer upp en varningsflagga som talar om att nu är starka vindar. Och även om man kanske står här nere som på marken som vi gör. Men kommer man upp då 100 meter till exempel. Så är det helt andra vindförhållanden många gånger där. Man kanske inte tycker att det blåser så mycket på marken. Men väl uppe så kan det hända andra saker.
Är det en vindmätare så att du kan se när du står på marken?
Nej, det är så här att drönare är utrustade med olika sensorer som känner av olika saker. Det sitter både framkant och bakkant och lite runt om. Som gör om man kommer från nära ett träd eller något annat fast föremål så piper den och då backar den och stannar upp.
Åh, oh, det är som de där Hugo gräsklipparna.
Ja,
att den vänder då när han känner att han är nära någonting.
Mm, det stämmer, ja. Det gör den också. Och det är väldigt trygghet också. För att, men man måste ändå vara lite försiktig. Men i princip så fungerar det så att den varnar om man kommer för nära någonting.
Har du den alltid inom synhåll?
Ja, man ska ha det. Och i vissa fall så kan det hända att man har den längre bort. Men man ska enligt lagen ha den inom synhåll hela tiden.
Har du någon display då så att du ser vad den ser?
Ja, det är så här att till drönaren så följer med också en manöverpanel. Och till den kopplar man då sin mobiltelefon eller en iPad motsvarande. Och då ser jag hela tiden vad kameran i drönaren ser. Så att jag kan se exakt vad den ser, oavsett om den är 5 meter upp eller 100 meter upp i luften.
Du måste ha en bärare med dig då, Gertrud, som är här också.
Ja, jag har hjälp av min fru Gertrud som brukar vara med och hjälpa mig att bära.
Ja. För att du har inte hur många armar som helst.
Nej, men i regel så är det bara en liten väska. Men vi har ju ett tillbehör till, och det gör att det finns någonting som kallas för helikopterplatta. Det är en duk som man vecklar upp med en stor bokstav H på.
Som du lägger på marken, ja. Så den kan hitta tillbaks?
Ja, den hittar tillbaka.
Det är inte så där att du har en knapp som det står hit på?
Jo, det finns faktiskt också. Typ. Det är så här att om man börjar från allra första början, innan man flyger med drönare, så måste man tänka på ett par saker.
Det är faktiskt inte Lars drönare som surrar här runt huvudena på oss, utan det är helikoptrar, flera stycken, och det har även kommit ett sportplan. Men kära lyssnare, håll ut!
Till skillnad mot att ta stillbilder med vanlig stillbildskamera, så måste jag då först och främst, innan jag överhuvudtaget öppnar paketet med drönare, titta på min karta. Luftfartsverket har gett ut en karta där man ser vilka områden man får flyga på, framförallt vad man inte får flyga. Och det är markerat med stora röda ringar. Och är det så att det är förbud, då får man strunta i det.
Tjuter du då om du skulle råka komma in på det?
Nej, det är ingenting sånt. Men fördelen med att bo i Tyresö är det att här finns inga restriktioner när det gäller de sakerna. Förutom några saker jag ska återkomma till.
Men
de som bor till exempel i Bromma har ju väldigt stora problem som privat ägare av drönare, därför det är ju flygplatsområden, och nu har man också själv bestämt sig att det är mycket svårare att flyga in i Stockholm än vad det var tidigare. Mm. Det finns bara vissa tillfällen.
Jag har ju sett någon bild på TV där det är massor av drönare som man ser samtidigt då i TV-skärmen.
Ja, men det...
Ser du det på din display när kompisen är uppe?
Nej, det gör jag inte. Nej, inte på det sättet. Men för att om man ska flyga in i Stockholm till exempel, då måste man söka tillstånd. Då kan man ringa till Brommatornet och fråga då om det är okej. Då har man också infört en maxhöjd, 120 meter som max, för att man ska kunna kollidera med ambulanshelikopter eller polishelikopter och andra fordon. Utan det är 120 meter en övre gräns man inte får gå över helt enkelt.
Den lägsta gränsen, vad är den?
Ja, det är 0 meter. Ja, man kan gå hur lågt som helst, det kan man göra.
Men jag tänkte, så du inte snirklar över folks trädgårdar och sådär och ser när tentorna ligger nakna?
Nu är det så här också att i dagarna så har man Transportstyrelsen kommit ut med en sak som gör att man måste ta ett drönarkort. Och det innebär att man gör ett teoretiskt prov som är snart aktuellt för oss att göra det. Och det innebär då att i det ska man kunna rätt mycket om teorin bakom, vad man får göra och inte får göra. Och till exempel, när man då skärpt kraven att man får inte flyga närmare 150 meter från vissa, från folksamlingar till exempel.
Och så ska du ha allas tillstånd i så fall att få publicera den bilden?
Man måste ha speciellt tillstånd för att göra det. Ja. Men om man bara har drönarkort får man alltså inte flyga närmare. Det finns lite olika klasser, lite olika bestämmelser, men i princip så är det inte tillåtet att flyga närmare 150 meter. Det här kommer kanske bli diskussion också, för att det blir, man får inte flyga över skog hur enkelt som helst. Och vad är skog för någonting? Och en annan fråga som har dykt upp, många frågetecken, det är rekreationsområde, vad är det? Och det märkliga idag då, det är att man vet inte vad rekreationsområde är förrän det har provats i domstol. Så är det en badstrand eller är det, ja, man vet inte, är det flatebadet? Man vet liksom inte än vad det där är.
Nej, och då måste du ha varje persons tillstånd att få visa bilden.
Ja, det kommer nästa steg. Men i alla fall, där man vill ha avverkat det här med kartan, man tittar på den, att det är okej. Man flyger och så får man då försöka hitta en plats där man ska vara. För att sen gå vidare gör man så att drönaren måste ha, den har en inbyggd kompass som ska ställas in i förhållande till om. Så att det innebär att när man startar hela paketet med fjärrkontrollen och alltihopa, och så måste man ställa in kompassen. Och det gör man genom att man håller den och så går man moturs ett varv. Med den håller horisontellt och sen går man ett varv till och håller den upp och ner ett varv till. Då har man ställt in kompassen.
Jaha. Och höjdmätaren kanske också? Nej, inte den, nej.
Vadå, sa du?
Nej, höjdmätaren sa jag, men
nej,
det är det inte.
Nej, det är en vanlig kompass i den då.
Ja.
Så att den vet var den är geografiskt sett. Därför att jag måste få veta sen koordinater var den har varit sen när man kommer längre fram. Men dessutom vill man ju gärna att den kommer tillbaka till det stället där är. Det är en grundförutsättning. Och då finns det någonting som på engelska heter RTH. Det betyder return to home. Alltså kom tillbaka där vi startade startpunkten helt enkelt. Och då får man ställa in den. Och det innebär då att då vet ju drönaren. Den ska starta från den här platsen där vi...
Hör fåglarna, hörni. Ja. Fåglarna kvittrar för fullt.
Ja. Ja,
vårfåglar. Och det, vad är det? 9 januari.
Ja.
Förlåt, jag avbröt det. Ja.
Jo, tanken är att man vill ju att den ska landa av sig själv. Och då har man ställt in en speciell höjd. Det gör att när batteriet sen börjar ta slut så får man en varning. Då trycker man på en knapp och då kommer den tillbaka av sig själv och landar. På
det är hit-knappen.
Ja,
just
ja,
det.
Är lite ja.
Du, om du skulle vilja, låt oss säga att jag skulle vilja nu när vi står här, om det hade varit flygväder. Kan du ta en bild av mitt hus?
Absolut.
Kan du då ratta den som man rattar en bil? Eller ställer du in koordinater? Eller?
Nej, alltså det vanligaste är att jag har ju en fjärrkontroll som har två sådana joystick-spakar på. Den ena spaken så kan jag göra så att den går uppåt eller neråt. Och vid sidan så går den, vrider den sig så att åt höger och vänster.
Det är som ett flygplan.
Ja, med den andra högra knappen, joystick-knappen, så drar den framåt och går drönaren framåt. Och drar den bakåt så backar den. Och drar jag åt sidan så går den åt sidan. Så att jag kan styra den i alla koordinater, uppåt, neråt, framåt, bakåt.
Det gäller att koordinera, ja. Verkligen.
Och det viktigaste är väl då att man börjar, att man lär sig flyga först. Och sen kan man lära sig att fotografera och filma med den också sen.
Sätter du på en av dina kameror på den där, eller är den en kamera inbyggd?
Inbyggd kamera.
För den måste ju ha ett fantastiskt objektiv. De blir knivskarpa, ja. Dina bilder.
Den här drönaren har en kamera som utvecklar i samarbete med Hasselblad. Och det gör att den är väldigt bra kamera. Den motsvarar, alltså, som stillbildskamera motsvarar ungefär 28 mm. Så ganska vidvinklig.
Ja, just det.
Och vad jag själv gör, man ställer in precis med en vanlig kamera. Med, man kan ställa in bländare, man kan ställa in tid och manuellt och ISO och alltihopa. Så att det är ingen skillnad kameramässigt egentligen.
Men du har en automatknapp också kanske?
Ja, det
om det är bråttom?
Ja, det gör
jag. Eller den har du inbyggd i din hjärna?
Ja, man kan ställa in i alltså någon form av programautomatik så att den tar allt. Men jag föredrar lite mer manuellt så då har man mer koll på vad man tar på. Någonting.
Du som är van vid sånt. Du var med på den tiden när det inte fanns någon automatik på det hållet.
Fortiden. Med,
ja. Jaha, det är en väldig skillnad mot att ta bilder med en vanlig kamera. Ja, det var det du sa kanske, att
ja, alltså, om man
måste förbereda dig.
Så är det så här, om jag är ute och ska ta en bild med en vanlig stillbildskamera så lyfter jag den till tittare i sökaren och så tar jag, komponerar så tar jag bilden och sen kan jag gå vidare igen sen. Men, skillnaden är då att med drönaren så måste jag först och främst, som jag sa tidigare, titta på kartan. Är jag på rätt område? Får jag vara här överhuvudtaget och ta några bilder? Och då finns det restriktioner. Men till exempel naturområden, också lite känsligt. Då måste man kanske ringa någonstans och fråga länsstyrelsen där, får jag filma där och så vidare. Och, när jag gjort allt det här så måste jag ta med mig drönaren, jag startar upp alltihopa och sen flyger och sen tar tillbaka. När jag väl har gjort flygningen och den har landat och har plockat ihop. Och dessutom måste jag också tänka på att alla batterier i drönaren, till fjärrkontrollen, till mobilen, iPad, allt måste vara fulladdat. Det som inte får hända det
så
är att
batteriet
tar slut.
Tänkte inte på det.
Nej, batteriet får inte ta slut under flygningen för då dör den lite.
Då dunsar den ner
ja,
bara.
Ja, dunsar den ner. Ja. Och Det gör inte det riktigt heller då, därför att om det finns lite grann kraft kvar i batteriet så landar de sig själv ändå. Det finns en reserv.
Och det går automatiskt mjukt då, antar jag.
Ja. Det finns något som gör, de behöver inte störta. Men det är ju värsta som kan hända, det är om den skulle störta och någon blir skadad. Någon kan få den på sig.
Just det. Har du speciell försäkring?
Nej, finns försäkring. Alltså, vanlig hemförsäkring täcker inte någonting med drönare. De har sagt ifrån nej. Man får teckna en speciell ansvarsförsäkring för att få det där att fungera.
Ja, för dels om du kör på någon,
ja.
Och dels om du är ute på fel mark.
Ja, det här med fel mark är lite underligt också. Inte underligt kanske, men det är så här att det har ju hänt ibland när man tagit bilder över områden. Så har folk antingen blivit väldigt glada. Det här är mitt hus, med sig. Vad roligt.
Ja, vad jo, det är det man tittar efter.
Kanske man kan få en kopia. Ja, sådär. Men det finns åt andra hållet också. Säger att du får inte filma därför att det finns risk för inbrott. Och det där är ju lite tveksamt. Men då tänkte jag så här. Att vad konstigt att man har den. Tänker så. För att går man in på Google Maps eller andra kartor. Så är samma bilder även där.
Får de ju veta mycket mer. Då kan de ju gå runt huset. Alltså den där Google Maps.
Ja.
Och se alla
så
fönster.
Jag tycker drönare, man ska vara försiktig ändå. Va? Men jag menar, ofta tar man bilder kanske från 100 meters höjd. Så att det blir inga detaljer.
Nej.
Man går inte ner på taket och sådana bilder. Det gör man inte. Utan det är marknad i hela området. Så.
Det kan man veta aldrig. Titta ut, jag är på ditt tak. Hör, kan du filma också ifrån den? Med den kameran som hör till?
Och det är så fiffigt gjort att man kan filma då i något som heter 4K. Alltså för det första börjar med att man kan följa i full HD. Det är lägsta kravet, kan man säga. Det är samma som televisionen har full HD.
Lägsta skärpekravet eller?
Vad sa du?
Lägsta skärpekravet.
Det är bra kvalitet.
Ja.
Men man kan gå upp ytterligare ett snäpp. Då kommer upp till dubbla som heter 2K. K betyder då 1000 i alla fallet. Så kan man gå upp även till 4K. Då får man väldigt fin skärpa och film. Men nackdelen är att det drar ju väldigt mycket på minneskortet. Det blir väldigt stora filmer. En minut är kanske då, jag vet inte, 30 gigabyte och sånt där.
Oj, det går hela kortet.
Ja, alltså det blir väldigt mycket.
Hur stort minneskort har du stoppat i?
Ja, det är på ungefär 260, nästan 300 gigabyte minneskortet på.
Det är ju rätt så
mycket. Och då måste vara väldigt snabba då för att det ska fungera. Så att lite speciella minneskort man använder.
När jag köper 64 GB så till min kamera tycker jag det är mycket.
Ja, men det räcker,
men det räcker inte, nej. Hur tycker du det är? Du har ju på de här 2 åren som du har haft drönaren, så vad du har lagt ut på Facebook, det har ju mestadels varit bilder tagna med drönaren. Ja. Är det roligare?
För mig var det stora skillnaden egentligen för mig att jag har tagit så mycket stillbilder med vanliga kameror tidigare.
Det är några miljoner, va?
Ja, det blir det. Men nu, det är egentligen stort och samma motiv fast man kommer upp en bit. Och för mig innebär det att då får man helt andra vyer och det blir lite nya bilder.
Och det är jättekul att se de där bilderna. Vad gör du av alla bilder? Du har alltså tagit bilder och många bilder i 60 år.
Ja, men jag har kraftiga hårddiskar också. Men alltså, från allra första början så fanns ju inte den utrustningen, utan då samlade man på CD-skivor och band och sånt där. Men idag är ju den tekniken borta. Idag kan man alltså köpa en hårddisk som är på 6 terabyte för alltså i princip 2000 kronor. Och jag kan kort berätta, när vi började med digital teknik i början på 90-talet, började med video, då skulle jag köpa då en hårddisk som var på 18 gigabyte. Och då sa de till mig att så mycket kan du aldrig göra av med.
Det var då
det
är ju ingenting.
Nej, men de byggde en låda, gjorde en låda med inbyggda fläktar på 18 gigabyte och den kostade då nästan 30 000. Så att det var ju, men idag är det ju, kan man köpa ett USB-minne för 200 kronor för fem gånger så mycket.
Du, allt det här som du har sparat digitalt, tidigt digitalt, har du fört över det till modern teknik? För att annars så kan man ju plötsligt inte titta på dem.
Nej. Det som är taget digitalt, det är fortfarande digitalt idag. Men däremot så har jag skannat in mycket gamla diabilder. Alltså gamla Stockholmsbilder.
Det har vi fått se på Facebook, ja, och det är jättekul. Och gamla Bollmora innan Bollmora centrum byggdes. Och speciellt kul är det ju när du har dels en gammal bild. Så här såg det ut före, så här ser det ut nu. Och sen så kommer det kanske så småningom, så här ser det ut nu. 20 år bort till.
Jo, men det, jag gillar själv den här tekniken som kallas då nu. Det vill säga att man har. Och det är en utmaning för att jag...
Det kommer många flygplan här där vi står. Jag har klippt bort mycket. Men kära lyssnare, jag hoppas att ni står ut med resten.
Jo, jag sa det att när man tar sådär då och nu bilder så... det är lite deckarjobb, för att när man kommer tillbaka så måste jag då printa ut den gamla bilden så jag ser. Man kommer inte ihåg ju, utan man ser hur det såg ut då. Och då kan ju hända att det där huset som var där, det är borta idag. Det kanske är ett nytt hus där. Det kanske är en stor buske.
Det är så det går.
Ja, någonting annat. Det här. Så det händer ofta saker. Ett exempel är då de här bilderna som jag tog vid Forellskolan, gamla Forellskolans aula.
Just det.
Där var ju då mycket
utescenen.
Folk. Ja, mycket folk uppträdde och mycket gemytigt. Idag är ganska trista bänkar. Och...
Det var liksom ett litet centrum där, den där forellscenen som jag tror att den hette. Där hade man ju skolavslutningar och små teaterstycken och konserter. Och man ser ju hur mycket folk det är. Nu finns ju inte en katt där det sitter några på en soffa med en flaska. Nej, det kanske de inte gör.
Och det märks också i kommentarerna på Facebook till exempel, att folk tycker att det var bättre förr. Det är en väldigt vanlig replik, att man tycker det var mycket bättre. Och även det här med den här gångbron som gick från gamla Bollmora centrum över till Domus då.
Just det.
Det var ett blåshål, och det är många som kommer ihåg allt det där. Man gick över den där blåsiga bron där och alltihopa. Som idag är ersatt av marknadsgränd. Så att det är ju väldigt stor skillnad.
Ja, visst är det. Det är ju väldigt kul, den här boken som just har kommit ut. Torp och gårdar i Tyresö, eller vad den heter. Där har ju du tagit först omslagsbilderna, kan man säga. Framsidan och baksidan på permen.
Ja.
Med din drönare. Och det är ju jättekul att se det.
Ja, tack. Det var ju så här att jag fick ju frågan utav Ulla Magnusson, och då hade vi, Gert och jag har ju varit nere där i somras, tagit bilder i Visvas. Så det var ju, vi hade de bilderna som behövde, så att jag egentligen var, behövde inte ta några nya, utan vi hade arkivbilder på det. Så att det, de beställde och fick de bilderna.
Ja, vad kul. Och då är min nästa fråga att det kommer att göra någon Tyresöbok med drönarbilder och respektive gamla och nya bilder.
Planerna finns. Jag har ju några kollegor som också är på flyget. Vi funderar att göra någonting ihop. Vi har inte kommit så långt här med det. Vi håller på att samla lite material, kan jag säga. Men förhoppningsvis blir det.
Jag tänkte just fråga dig, finns det flera drönare här i Tyresö?
Jag är med i Tyresö fotoklubb. Och då är det då två killar till som flyger. Tre är det till och med. Tre stycken som flyger. Så att vi är fyra totalt som håller på med drönare här i Tyresö idag.
Jaha.
Och jag kanske är som är mest aktiv just nu då, men de andra håller på också till och från. Så att
det är du som har inspirerat dem, kan jag gissa.
Ja, jag kanske inte var den allra första som började den här, men en kille han köpte sin för 4 år sedan.
Jaha.
Och egentligen 3 år sedan.
Och då har du en mycket modernare.
Ja, min har väl de senaste kvalifikationerna, kan
den
man säga.
Heter ju Pro, bara en sån sak.
Jag tänkte tillägga en sak till när det gäller drönare. Det är att när man väl har kommit hem så måste alltså... Det blir så här att när man tar bilder i markhöjd så ser man ju på ett annat sätt. Det är ingenting som stör. Men kommer upp en bit i luften så finns det oftast vatten... jag vet inte, vatten, men det är fukt.
Skuggor kanske?
Vadå, så?
Skuggor av träd?
Nej, inte så. Nej. Jag tänkte mer på partiklar i luften som gör om det är fukt eller vatten eller någonting annat.
Aska.
Och det innebär att när man tittar på bilden hemma så blir man nästan lite ledsen, för att det är ingen skärpa i dem på det sättet. Därför att det är så mycket, alltså luftpartiklar som stör sig. Men då kan man i Photoshop-reglaget
trycka in skärpeknappen.
Ja, verkligen. Det kan man, så det blir bra. Men det är ändå inte sista steget. Därför att när jag vill ha samlat ihop alla bilder så måste jag då få från Lantmäteriet i Gävle någonting som heter spridningstillstånd. Vilket innebär att jag måste få bilden godkända. I och med att det finns en horisont med någonstans.
Aha, så man kan lokalisera var bilden är tagen.
Ja, och då måste jag göra så här att jag går in på, man begär då, och det är ett fast formulär som man gör samma sak varje gång. Jag måste då på deras karta berätta var jag har stått, vilka koordinater och var jag varit någonstans, var jag fotograferat och filmat.
När är det du måste göra det här, sa du?
Förlåt?
När måste du göra det här? För vilka
varje
bilder?
Gång efter flygning.
Efter varje flygning?
Ja.
Jaha, förr i världen skulle man framkalla, men nu ska du skicka grejer till Gävle.
Ja, framkalla är ju gjort. Då är alla bilderna klara. Efter det så söker man till spridningstillstånd.
Ja.
Och det är mycket enkelt förfarande. Så att det tar 2-4 arbetsdagar ungefär, så får man tillbaka materialet. Och då får man oftast godkända det. Det har hänt en gång, det var i Strängnäs för 1,5 år sedan på sommaren. Så man fick ta bort, radera 10 bilder.
Oj då, vad var det för intressant på dem?
Ja, det vet man aldrig.
Alltså, hade de eller tagit bort dem?
Ja, nej, alltså, de tar inte bort dem, utan de säger att du får inte publicera de här bilderna.
Så du ska ha chans att spara
själv? Horisonten finns någon skyddsobjekt någonstans.
Ja, just
det. Vet man inte vad det är. De berättar aldrig det.
Nej.
Jag hade tagit ett håll och jag vred kameran lite högre, det var okej. Men inte just åt det där hållet.
Där låg
det. Men det är enda gången. Så att, men har man väl fått spridningstillstånd så är det okej. Då kan man publicera dem. Då har de godkänt bilderna. Det finns ett undantag, och det är att jag kan slippa det om man tar en bild som är rakt uppifrån och ner. Alltså ta ett exempel på...
Då kan man inte...
Nej, men det finns ingen horisont.
Nej, just
det. Det är ju horisont. Och det där är många som tycker är konstigt. Att jag kan ju gå upp till exempel till Tyresö, ta en bild över hela Bolmarvägen så långt det går, och då är horisonten med. Men jag kan inte flyga upp till 100 meter och ta samma bild med drönaren. Då måste jag spridningstillstånd.
Ja, just det.
Och det tycker många är konstigt. Men det
lite
är
konstigt är det. Men man måste ju dra gränsen någonstans.
Ja.
Hör du, det var jättekul att höra allt det här. Och jag har ännu fler frågor. Så att vi får ta och göra en inspelning till en dag när det är bättre drönarväder.
Ja, absolut. Gärna det. För kan visa det på plats också.
Ja, precis. Ja. Jag får hålla i Maviken. Det här är alltså drönarfotografen Lars Ternblad som ni har hört berätta om sin senaste kompis Mavic Pro 2. Mavic 2 Pro kanske den heter. Och det är på Tyresöradion 91,4. Det kommer fortsättning så småningom. Och jag heter Gunilla Grell Lundgren. Hej så länge. Tack Lars.
Titta, flyger, hej vad det skuffas, jo vad det knuffas. Här kommer Karlsson, trilla på Svensson. Pella och Ester, ut på semester, folk i Mallorca. Hur ska de orka? Titta jag flyger. Starta i Bromma, vända i Peking, tjocka i Småland. Magra i Värland, titta jag flyger. Tanka i Bryssel, fylla i New York, in genom tullen. Ut genom tullen, Aina strumpan, dollar i strumpan. Titta jag flyger. Skulle till Visby, handla i Hamburg, väskan i Bangkok. Rocken i Rio, hatten i Hongkong, korna i Oslo. Handsken i Kastrat, ligger i Syrish. Titta jag flyger, fram över Nissa, tornet i Kissa. Titta jag...